Vi fortsätter vårt aftonmöte och läser Guds ord ur Markus evangeliet, dess 10:e kapitel. Markus 10 till och med vers 46 till slutet av kapitlet. Orden läses i Jesu namn. De kom till Jeriko. Och när han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade staden, satt där vid vägen en blind tiggare, Bartimaios, son till Timaios. Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa det åt honom att hålla tyst, men han ropade ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sade: kalla hit honom. De gjorde det och sade till den blinde: var lugn, stig upp, han kallar på dig. Då kastade han av sig manteln och sprang upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sade: Rabboni, gör så att jag kan se igen. Jesus sade: gå, din tro har hjälpt dig. Jesus, genast kunde mannen se, och han följde honom på vägen. Amen. I staden Jeriko fanns det gott om sådana människor vars bön hade blivit uppfylld. Samma bön som säkert också finns här på sommarmötet hos mötets arrangörer och även hos oss som får vara med här i ett färdigt färdig ställd sommarmötesstad. Och bönen är att Gud ska vara nära dem och tjäna dem, att Gud i sin son och i sitt ord Jesus skulle komma till staden Jeriko, så som också hit till byn Upperis åkrar. Jag vet att man har gjort mycket arbete för att detta möte ska bli arrangerat. Och i dessa arrangemang har man frågat efter rätt och ödmjukt sinnelag. Man har behövt kraft och vishet. Men framförallt så har det behövt, som man har bett om, just det att Gud skulle vara nära och tjäna oss. Evangelisten Markus berättar mycket fåordigt om just själva vistelsen i staden Jeriko. Om samma besök har också andra evangelister talat och skrivit, Matteus och Lukas. Och Lukas kan berätta för oss att i staden var Jesus inte endast för att vila till på resan mot Jerusalem och påskhögtiden, utan i staden träffade han också Sackeus, så som vi minns. Vi minns hur Sackeus var intresserad av vem denna Jesus var. Han var intresserad av att veta budskapet som redan ilade framför Jesus, om hans tal om Guds rike, om bättring och om möjligheten att göra bättring. Och vi minns hur Zacchaeus klättrade upp i ett skogsfikonträd i Jeriko och hur han blev sedd av Guds son när han gick förbi på vägen. Så att det som var Jesu arbete och gärning här i världen, att söka och förälsa dem som var vilsegångna, det fick hända för Zacchaeus del. Och en sådan bön och ett sådant hopp har också det här mötets arrangörer, att om det har kommit någon människa som likt Zacchaeus har kommit nyfiken och med förunderligt, med undrande sinnelag, vad är det här för skara som samlas i de här, i detta, på detta sätt, vad är det för budskap och vad är det för predikan som så många människor verkar leva av och uppleva det som viktigt? Just till dig vill jag säga, och jag vill önska dig alldeles särskilt välkommen till detta möte på Upperis Pyhäjoki sommarmöte. Vår text började med att Jesus hade kommit till Jeriko och nu var han på väg därifrån, och hans lärjungar och mycket folk följde honom. När den där vid stadens vägkant sitter en blind man, Bartimaios, son till Timaios, och han tiggde. Här berättas för oss hur det är timligt sett och en svår situation. Hur denna Bartimaios befann sig i detta tillstånd. Och på grund av sin blindhet hade han fått en mycket svår situation i sitt liv. Så att han måste tigga till sig levebröd. Och en sådan människa får nu höra budskapet från staden. Och vad påverkar det och får det tillstånd i, hos honom? Vi förstår att som en blind människa har Bartimaios aldrig någonsin sett Jesus. Han hade aldrig hört eller sett hans underverkare, undergärningar. Det enda som han nu hade att ta emot, det var ordet som andra människor sa det om Jesus. Är inte detta också vår del? Därför att ingen av oss har någonsin med våra timliga ögon sett livets Herre Jesus och hans underverk. Utan det enda som vi har som vår trygghet och tröst, det är det som vi har fått höra och det som vi har fått läsa i Guds ord. I Romarbrevets 10:e kapitel står det i versen 17, skriver Paulus så här till oss: hur tron bygger på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Guds ord är kraftfullt och mäktigt. Det berättar om de frågor som är viktiga och allra viktigaste för oss människor. När det handlar om livet och döden, om evigheten. Hur detta ord, hur att genom att höra detta ord och denna förkunnelse som Guds verk och Guds gåva, kan vi då få en levande tro. Precis ur om en sådan händelse och sak var det han frågade om för Bartimaeus. Vi kan tänka oss att så som Jesus säger i den välbekanta liknelsen om såningsmannen i Matteus evangeliets 13 kapitel, att fröet, säden, hade fått finna ett sådant hjärta vars jord inte bara var mottagande utan också som tog emot, som också nådens vatten fick vattna som en Guds nåd och ge liv. Såningsarbetet genomförs också ännu idag. Vi sår också i sådana situationer och ställen där det känns som helt omöjligt. Om vi i timlig bemärkelse tänker så, men när Gud har gett sitt ord och när vi är trogna mot det såningsuppdrag som har getts till varje Guds barn, så kan Gud göra sina underverk. Han kan väcka tro. Även där vi kanske tänker att det finns en hård och packad jord. Även ett sådant hjärta som är mycket hårt och kyligt, som vi tycker och har känt, så kan det enkla Guds ords predikan och evangelium vara mottagligt. Men som vi sa, här hos Bartimaeus var det frågan om en sådd som nu höll på att bära frukt. Därför att Gud, han hade öppnat Bartimaeus att lyssna och höra, och hans hjärta till att ta emot Jesus. När Jesus går förbi, då börjar Bartimaeus att ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De orden kan kännas mycket vanliga och vardagliga. Vi har ju hört talas om Davids son under kyrkårets söndagar och tider under advent, och även under påsken på palmsöndagen och dess texter. Men på den tiden och till den stunden var de orden om David och Davids son, de var mycket stora och märkliga och laddade. Därför att bland det judiska folket visste nog människor vem man talade om när man nämnde Davids son. Judarna kände och visste, kände till profeternas förutsägelser, liksom profeten Jeremia på sin tid talade om Davids son och sa i versen 30-15: de dagar och i den tiden vill jag låta det växa ett en planta av rättfärdighet. Han ska uträtta rättfärdighet på jorden. Davids planta, Davids son, skulle vara den nya förbundets begynnelse, om vilket många andra profeter hade talat, och de var nedskrivna. Men det som för människan och för det mänskliga sinnet var svårt att förstå på den tiden och den stunden, att under dessa 400 år, när Gud inte hade sänt några profeter, så hade allt ändå tillrätts och förberetts i hemlighet, och allt blev uppfyllt här i denna son, Davids son, Marias son, Guds son. Det är det budskapet som också på detta sommarmöte, och som finns i detta sommarmötets motto, glädjebudet. När Bartimaeus ropar Jesus, Davids son, förbarma dig över mig, så hörde vi att det var många som sa åt honom att vara tyst. Varför? Varför sa människorna till honom att vara tyst? Ett skäl var säkert, att de som grälade på Bartimaeus inte såg det som den blinde Bartimaeus såg. För dem var Jesus Nazaretsbon, Marias och Josefs son. Trots klok och en människa som gjorde underverk, men de kunde inte se honom som det lovade Messias, om vilken profeten har talat. Även i vår tid och bland oss, omkring oss, i våra närmaste kretsar, finns säkert många sådana människor som trosfrågor och tal om tro kan vara mycket svårt och till och med kännas som en otrevlig fråga. Vi har kanske fått höra många gånger att också vi ska vara tyst om det som vi egentligen lever av. Om det som är viktigt för oss i våra liv. Så som Luther säger, vår Herre Jesus Kristi kännedom om honom och att bli troende Guds barn och att leva som Guds barn. I vår tid finns mycket sådant tal, och vi hör mycket sådant budskap där man säger, där den enkla tron och Guds ords predikan på ett eller annat sätt försöks förringas, eller åtminstone göras ålderdomligt, gammeldags. Men det är inte frågan om det när vi predikar så som man predikade förr. När vi talar så som man, som tidigare och förr troende och levande har trott och berättat. Utan det är frågan om samma, om vilket Bartimaeus här redan fick se med sina trosögon. Att just här i honom, i Guds son, finns också vårt hopp. Hoppet om ett evigt liv. Hoppet om syndernas förlåtelse. Och hoppet och löftet som är bekräftat för oss med Guds ord. När Bartimaeus blir förmanad så blir han inte tyst så som många önskade. Utan Markus skriver att han ropade ännu högre. Davids son, förbarma dig över mig. I början av i originalspråk, originaltexten i Markus evangelius, så står orden förbarma dig över mig, som de också skulle kunna säga var barmhärtig mot mig. Efesebrevets författare skriver också om detta, hur förbarmande och barmhärtighet hur Gud vill att vi också ska ha de två förmågorna. Var vänliga, barmhärtiga, förlåt varandras synder så som Gud har gjort genom Kristus gentemot er. Så står det i Efesebrevet. Till barmhärtigheten och förbarmandet, till det förenas Guds godhet. Nåd är all den godhet som Gud utan förtjänst ger oss. Och barmhärtighet är den, det tecken på godhet där det inte finns hopp om gentjänster eller krav på gentjänst. Och just sådant ville Bartimaeus be om för sin del. Men jag tror att den mannen Bartimaeus, när han närmar sig Jesus på detta sätt, så kunde han inte alls ana hur han skulle få allt detta och mycket mer. Och kanske din erfarenhet och min erfarenhet är att när vi vänder oss till Gud och ber, och i våra böner så många gånger är suckar hur Gud har svarat. Han har svarat på sin tid och han har svarat på sitt sätt också. Men hur Gud många gånger har svarat dem på ett sätt som vi inte har förstått just då och i den situationen. Men som med tiden har blivit klart för oss och vi har fått förstå hur mycket mer vi fick än vi ens kunde be om. Därför får vi i våra livssituationer och livsskeden, i våra bekymmer och våra bedrövelser som vi bär på idag i våra hjärtan. Vi får också idag be med trygga hjärtan. Ske din, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så på jorden, precis så som Jesus har lärt oss. Vi får lämna våra bekymmer och vårt oro till vår himmelske faders händer, därför att han kan alltid hjälpa oss så som han hjälpte och ville hjälpa Bartimaeus. Därför att när Jesus hörde detta så sa Davids son, förbarma dig över mig, så stannade han. Han stannade upp och sa det till sina egna. Kalla hit honom en sådan uppgift har Guds rike, har man alltid haft i Guds rike, att kalla människor till Jesus och hans egna gemenskap. När ni möter människor i era egna liv och när vi var och en i vårt arbete, i våra studier, i våra hemarbeten och intressen och så vidare, möter sådana människor som inte tror på samma sätt som vi, på samma sätt följer livets Herre. Och många gånger i vardagssituationerna kan detta om att kalla och modet om sin egen tro och tala om sin egen tro, den kan fattas oss. Kanske du mötesgästs erfarenhet, kanske din erfarenhet är att här på sommarmötet är det lätt att tala och kalla på sitt sätt också är lätt. När man har det stora molnet av vittnesmän, det troendes skara. Och därför är det viktigt att vi, utom att vi samlas på stora sammankomster och på våra egna möten, områdesmöten, men också att vi får uppleva den gemenskap som finns mellan Guds barn här på sommarmötet, men också i vardagen, så att den bär oss, så att vi får kalla människor och de vänner till denna skara, de som fortfarande är utanför nåden, men som i alla fall i Guds ögon är lika viktiga och av Gud skapade människor. Därför att lärjungarna gick här till Bartimaeus och sade: var lugn, stig upp, han kallar på dig. Och bland folkskaran hade denna blinde Bartimaeus kunnat gå till Jesus eftersom han var blind, om han inte blev ledd fram till Jesus. Och när Jesus möter honom så säger Jesus till honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Då sade den blinde: Rabboni, gör så att jag kan se igen. Hans bön var enkel. Hans bön var att han åter skulle få se. Markus berättar inte om denna man var blind från födelsen. Och det är inte heller viktigt. Men att han här i denna situation nu skulle få hjälp av Gud. När Jesus talar om det vardagliga livet och dess många behov i sin bergspredikan, så uppmuntrar han oss att be. Men han uppmuntrar oss framförallt att be om det timliga, utöver det timliga, om att Guds rike ska få öppna sig för oss. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt detta. Därför ska ni inte bekymra er om morgondagen, därför att morgondagen har sin egen sorg. Nöj er var och en med den här dagens bekymmer. Men vi förstår att Bartimaeus, för honom var den timliga blindheten ett svårt handikapp, till vilket han bad Gud om hjälp, och han fick också den. Vi kan tänka oss att den timliga synförmågan, att förlora den timliga synförmågan är svår för dem som måste lära sig leva med blindheten. Men det är också en svår sak om den andliga synförmågan är borta. Vi kommer ihåg hur Saulus från Tarsus, som vi har lärt känna som Paulus, hur han förlorade sin syn, hur han, som vi kan tänka oss, nog förstod Guds, han förstod sig på Guds ords vishet. Han var en lärd man. Hur han förlorade sin syn. Hur han behövde i den stunden och i den situationen Guds hjälp. Om detta berättas för oss i Apostlagärningarnas 9:e kapitel. Det berättas om hur Saulus gick på vägen mot Damaskus och hur han där får höra Jesus säga och uppenbara sig till honom: Saul, varför förföljer du mig? Saul förstår inte i den stunden vad han skulle göra. Därför att som blind så hittar han inte vägen framåt. Men säkert upplever han den rädslan som man får genom att vandra i mörkret. Och den som vandrar i mörkret kan ha denna rädsla i sitt hjärta. Vi minns hur Saulus ögon öppnades, hur om igen Gud sände en av sina egna, Ananias, till honom. Och Ananias, som kände till Saulus rykte som förföljare av troende människor, hur han var rädd inför Guds råd och uppmaning. Men som i alla fall begav sig av, står det i Apostlagärningarnas 9:e kapitel i versen 17 och 18. Ananias gav sig iväg och gick till Judas. Han lade sina händer på Saul och sade: Saul, min broder, Herren själv, Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har känt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Och vi minns hur denna människa som förlorat sin syn, Saul, hur fjällen föll ner från hans ögon och han kunde se Guds rike alldeles på samma sätt som Bartimaeus också ser utom Guds rike. Men också när han öppnade sina ögon så såg han självaste Jesus framför sig. Kära bröder och systrar, visst har också vår blick och våra ögon, visst är de fästa vid honom. Ty han har gått före oss. Han har gått för vår skull på den svåraste vägen. Han har gått ända till korsets död för att vi ska ha frid med Gud. För att våra synder skulle vara förlåtna. Och om detta förkunnar vi. Och för detta gläds vi. Och det är glädjebudskapet, evangeliet, som vi predikar och som vi lever av. Därför, om rätt på detta möte och i mötestältet där vid olika mottagare finns sådana Guds barn som i denna stunden och situationen saknar och längtar efter tröstande och löftesrikt evangeliets ord. Tro därför var och en där du sitter alla synder och tvivel och frestelser förlåtna i Jesu namn och blod. Detta goda budskap, det är tryggt att vandra med ett så gott budskap, och som troende av detta evangelium är det bra för oss att färdas. Även då när vägen framför oss ser svår ut, eller också när timliga mörkret på något sätt verkar omringa oss. Just då behöver vi fästa vår blick, inte på vägen som vi har gått, inte på det som vi har levt i våra, eller gjort i våra liv, eller lämnat ogjort. Utan vi får lyfta vår blick ifrån vårt eget steg framåt mot det på korset fastspikade och uppståndne ifrån döden segraren Jesus Kristus. Därför att på grund av detta sände Gud just sin egen enda son. Inget annat räckte. Och Gud kunde inte ens låta bli att ge sin enda son, sin enda kära son, för oss som så många gånger faller i fel och synd och tvivlande, syndiga människor. Så som Lukas evangeliets 4:e kapitel säger, han sände sin son att förkunna gott budskap till de fattiga och bota krossade hjärtan, predika frälsning till de fångna och de blindas syn åter och bringa de förkrossade till frälsning. Till den tvivlande Thomas visade Jesus sitt eget sidosår, spåren efter spikhålen. Och när den tvivlande Thomas orkade tro, så sade han ord som idag är sanna för oss idag. Saliga är, lyckliga är de som inte ser, men som ändå tror. Det lönar sig att vara troende. Det lönar sig att följa den skara som också Bartimaeus såg som Guds rike, där Guds makt fanns närvarande. Det lönar sig att följa också då, när det känns som att den egna kraften och den egna förståelsen börjar sina. Och när man ska se trons väg och gå på den. Därför att ingen av oss behöver gå med egna råd eller egna krafter. Vi behöver inte gå. Vi behöver inte söka. Utan vi får gå tillsammans med andra Guds barn. Och om det, här på mötet, finns en sådan vän som ännu inte har fått denna nåd för dig själv, denna Guds godhet, evangeliets ord om alla synders förlåtelse, vill jag särskilt komma med till dig. Även du får tro där du sitter denna stund. Du får tro alla dina synder och tvivel och otro förlåten i Jesu namn och dyrbara försoningsblod. Därför att den förlorade sonen och den förlorade dotterns plats, ifrån deras plats kallar man också idag människor hit till den Guds barnaskaran som här i tiden vandrar mänskligt sett på likadana steg som vem som helst, men som ändå går i den riktningen och på den vägen som leder till himlen. Därför att Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Den vägen vill vi följa och gå. Den vägen är det bra för oss att vandra, för den leder till himlen. Till himlen där vi en gång tron byts till åsyn. Må var och en av oss, våra böner få vara att när vi en gång sluter våra ögon för denna jord, och det är sant och säkert att var och en av oss en gång ska lämna denna tid, må då våra bön få vara att när vi efter den vilan öppnar våra ögon igen, att vi får se det som Bartimaeus fick se, Herren Jesus Kristus, ansikte mot ansikte. Detta är också min bön. Och därför vill jag för min del be. Så frestad och syndig i mångt och mycket, får jag tro mina egna synder och frestelser förlåtna. Så vill jag tro. Tillsammans med er. Så får vi förbli tro. Den gode, vi får tro gott om Gud och Guds son. Vi får tro våra egna synder förlåtna i Jesu namn och blod. I Jesu namn. Amen. Tarja Alatalo tulkkaa. Tarja Alatalo tulkkaa Martti Nuorala ruotsin kielelle. Nå till er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herre Jesus Kristus. Till gemensam betraktelse läser jag ur psalm Saltaren 73, verserna 22 till och med 28. Följande Guds ord. Då var jag utan förstånd som ett oskäligt djur inför dig. Men nu är jag alltid hos dig. Du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja. Du för mig på härlighetens väg. Äger jag dig i himlen, önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud, han är min klippa för evigt. Det som fjärran från dig går under, du förintar alla som är otrogna mot dig. Men jag har min lycka i att nalkas Gud. Jag tar min tillflykt till Herren, min Gud, och skall vittna om allt du har gjort. Amen. Kära bröder och systrar, jag har för egen del en historisk dag idag, därför att nästan på dagen för 50 år sedan fick jag komma och bo och leva här i denna ort, bland denna ortens människor. Från den tiden fick jag vara med i många olika slags uppgifter i 30 år här på orten i olika timliga uppgifter. Och den tid som jag fick tillbringa tillsammans med dem var en glädjens och bedrövelsen, prövningarnas och mödornas tid för oss alla, men framför oss, allt för oss, därför att jag och min familj, vi fick leva tryggt här och vi fick vara här i vara med i människors liv. På samma gång fick jag bo tillsammans med den här ortens systrar och broder och deras kärlek och färdas de stunder och den tid som Gud hade gett oss att bo tillsammans med de här människorna. Då kunde jag inte tänka mig att jag skulle få komma till en situation här på orten att Guds rike har kommit med sina hälsningar till denna trakts människor. Och byggd att när Gud erbjuder levande evangelium här och i på hela jorden, därför är det särskilt stort för mig att Gud har kommit med sitt rike hit till denna mörka jord och mörka tid och kallar dem som ännu inte har satt sin fot på fridens stig. Men vi går en stund till vår text. Det är frågan om det gamla tidens tjänares Asafs psalm. Asaf levde ju under kung Davids ungefär 1000 år före Kristi födelse. Och i Saltaren har man skrivit som hans författande psalmen 50 och psalmen 73. Alltså 12 psalmer. David ställde på sin tid, alltså han satte 3 stycken representanter från Levis släkt, Asafs, Emans och Etans, och de blev försångare i tältgudstjänsterna, så blev de kantorer som sjöng och spelade, och det såg ut som att Asafs del här var särskilt viktig, därför att det syns i salmerna. När Asaf tittade på sin tid, på Guds rike, och så tittar han på delaktighet i Guds rike, så tittade han sig omkring, så såg han samma saker som människorna också har i vår tid, att människorna samlar material. De vill ha framgång och ära.